God morgon. Jag heter Morgan Farr. Jag kommer från Wales i Storbritannien. Och jag hälsar och jag önskar er Guds nåd och fred. Jag hoppas att ni kan förstå min dåliga svenska. Jag har inte lärt mig svenska på klassrummet med SFI. Jag har lärt mig svenska som en evangelist. Först och främst mitt ibland befolkningen, mitt ibland ni svensk. Ja, så jag jobbar som en missionär här i Sverige. Och jag jobbar för Slottsmissionen. Slottsmissionen är inte en känd missionsorganisation. Men det finns uttryck man säger på svenska, från slott till kojan. Man säger på svenska språket, från slott till kojan. Och jag har sagt till min chef, missionsdirektör, kanske vi måste omnämna missionen så att vi blir kallad kojamissionen istället för slottsmissionen. Jag tror att min bil är nära till en koja än ett slott. Men vi är kallad slottsmissionen. Så jag reser överallt i Sverige och det är mer vanligt att jag fokuserar på norra Sverige under sommaren på grund av vädret och ljuset. Det är mycket lättare att tala med människor om Jesus i sommaren här i Norrland än i vintern. Och i vintern jag är mer fokuserad på södra Sverige. Men jag är överallt för evangeliets skull. Och jag vill inte tala för länge på grund av man måste predika först och främst. Men jag har varit en pastor i mitt hemland av Wales och också en race evangelist i mitt hemland. Men när jag var först och frälst snart 30 år sedan i Kanada, jag kommer till tro. Och när jag var en ung kristen, jag sökt Gud i bön. Och jag fastade och sökt Gud i bön och i ordet. Och det kommer en nöd från den heliga ande att be för Sverige. Och jag visste inte varför, för jag måste bekänna att jag var helt ointresserad av Sverige. Och jag visste absolut ingenting om Sverige. Men det kommer en nöd i bön för Sverige. Och så jag visste under många år, det tog mig 20 år innan jag hade frihet, kan man säga, att åka hit och jobba för evangeliets skull, inte för hela livet, men för ett tag. Och den här tid är nu. Så det finns mycket man kan säga, jag har många vittnesbord att jag kan dela av vad Gud har gjort, men jag har kommit här i Mosjö för att dela Guds ord, så jag tror vi måste fokusera på det nu. Låt oss ta tid att be igen tillsammans. Fader i himmelen, vi bara prisa och lova och tacka dig att vi kan samlas här idag i ditt hus. Det är så underbart att bli frälst, att vandra med dig, den levande Gud. Halleluja! Vi älskar dig, Herre Jesus Kristus. Du har frälst oss, att du har räddat oss, renat oss från synd. Givet oss ett ny hjärta, ny sinnelag, så att vi kan älska dig, känna dig, vandra med dig. Det är så underbart. Och Fader, jag ber för mina vänner som samlas här i Mosjö. Fader, jag ber för mig, Gud, att du hjälper mig med svenska språket. Du vet att jag är svag. Jag kan inte göra det själv. Jag behöver du att komma och stödja mig, hjälpa mig, smörja mig. Och jag ber för mina vänner att de vill ta emot Guds ord. Vi tackar dig att ditt ord är levande. Och kommer och uppenbara Kristus till människors hjärta. Det kommer genom bröt och seger in i människors liv. Befria människor och Gud från synd. I Jesu namn så ber vi nu. Amen. Kan vi dyka upp i Nya Testamentet? Filipperna brevet. Och det första kapitlet. Och jag vill läsa det första sex vers. Och vi tar olika bibeltexter i morse, men jag vill börja med Filippa brevet. Kan ni förstå mig? Funkar det? Okej, okay. Well, det är en mirakel. Tack gode Gud. Okej, jag vill läsa från det första kapitlet. Och det säger så här. Paulus och Timoteus, Jesu Kristi tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som är i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänsterna. Nåd vara med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner ber jag alltid med glädje för er alla. För er delaktighet i evangeliet från första dagen ända till nu. Och vers 6, och här är texten i morse som jag ska predika ifrån. Vers 6, Paulus säger så här. Jag är övertygad om detta, att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det intill Jesu Kristi dag, Jesu Kristi tillkommelse. Jag läser denna text en gång till. Jag är övertygad om detta, att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det intill Jesu Kristi dag. Paulus säger att han var övertygad. Och det är så viktigt i livet, i mans vandring som en kristen med Gud, att vi är övertygad först och främst från Guds ord av den heliga ande. För när man är övertygad om någonting, du vill göra någonting eller du vill icke göra någonting. Vi är övertygade om vad det är gott och vad är fel. Vad är rätt, vad är rättfärdig och vad är ont. Och Paulus sagt att han var övertygad. Och det är så viktigt att vi är övertygade som kristen folk. Jag tror att den här världen som är förlorad i mörkret. Ni här i Norrland har solsken 24 timmar under sommaren, men ni har mörkret nästan hela ding under vintern. Men de som är förlorade spelar ingen roll om man bor i Afrika. Det spelar ingen roll vilken del i världen man bor i, södra Sverige, i Skåne, i Blekinge. Men om man är förlorad, om man inte känner till vem Jesus Kristus är, du lever i mörkret hela tiden. Men du kan bo här i Norrland om du har läst om Lestadien väckelse. Jag inte talar om lagishet som de kan få idag. Men om du läser om väckelsen som sker, som händer under Lestadiens tid. När människor här i Norrland var så bunden i alkohol. Så bunden av synd och andliga mörkret. Och så det kommer Guds ljus, kommer Guds ord in i deras mörkra hjärtor. Och så även om det blir mörk hela ding i vintern, de levde i Guds underbara ljus. Halleluja, halleluja, tack och lov. Jag är övertygad om detta. Om vad, Paulus? Jag är övertygad om detta. Att han som har börjat ett gott verk, Han, inte du, inte jag, han, vem är han? Jesus Kristus, Gud själv. Han har gjort någonting här. Han har börjat någonting. Han har börjat ett dåligt verk. Nej, det är inte vad Bibeln anses säger. Nej. Han har börjat ett gott verk i er. Vi har sjungit det just nu. Gud är god. Det är enkel teologi i Mose. Gud är god hela tiden, god. Halleluja. Och han, när Gud kommer in i någons liv, han har börjat ett gott väg. Och förstår ni någonting? Och det är vad jag vill fokusera på i Mose. Att det var först och främst han som gjorde det. Jag har inte har tid att ge mitt vittnesbord i Mose, kanske en annan gång i Herrens vilja. Men innan jag blir frälst, jag var en radikal vänsterpolitik, jag var en marxist. Och jag levde en helt annan liv till vad jag gör idag som en kristen. Men i mitt liv, jag har börjat mycket i mitt liv, i mitt kött. Jag har börjat mycket i mitt liv. Jag har gjort mycket i mitt liv. Och jag är säkert om jag hade tid att sitta ner med var och en av er och lyssna till en del vittnesbord av ditt liv. Det finns mycket som du kan berätta om vad du gjorde i ditt liv innan du blev frälst. Och vad Gud har gjort i ditt liv sen du har blivit frälst. Men i denna text säger att Paulus är övertygad om detta, att han har börjat ett gott verk i er, skall fullborda det. Skall fullborda det. Kommer ihåg det, min vän, om Gud börjat någonting. Jag hade gemenskap igår kväll med din pastor Eva. Han var frälst innan jag blev född. Även innan jag blev född på nytt, innan jag var född, han var frälst. Han har vandrat med Gud längre än jag. Och jag tror inte precis så många år, men jag gissar att det blir kanske mer än 60 år nu att Eva har vandrat med Gud. Men du vet varför han har satt på bänken nu. Du vet varför han har satt på bänken nu 60 år senare. På grund Gud börjat någonting i sitt liv. Det var inte Eva som gjorde det. Det var en mirakel som kommer direkt från himlen. Precis som Jesus Kristus. Han kommer ner till jorden. Han kommer från himlen. För att skapa, för frälsa, för att rädda människor. Och det var vad han gjorde i Evas liv 60 plus och sen, tack gode Gud. Och jag hoppas att han har gjort detsamma sak i ditt liv idag, min vän. Men när Gud börjar någonting, han fullbordar det. Och det finns många dåliga circumstanser i livet. Ja, det är lite synd för mig att Robin, min vän Robin från Bangladesh, är inte här i Mose. Men vi talade med varandra igår och jag kan inte säga så mycket. Men Robin har en del svårigheter i sitt liv som kanske ni vet. Men det spelar ingen roll hur många dåliga circumstanser och svårigheter man kan ha i mans liv. Om Gud har börjat någonting, han vill förbjuda det. Jag har många svagheter. Jag är en svag man. Men jag har mod inför Gud. På grund han börjat någonting, han vill förbörda det även intill Jesu Kristi återkomst när han kommer och hämtar mig oss hemma. Halleluja! Men jag har börjat mycket i mitt liv, men jag har inte alltid fullbordat det. Men det är någonting i Guds natur att han alltid fullbordat både var han börjar. Låt oss stiga upp en annan bibeltext. Och det är från Gamla testamentet. Och det blir från Första Moseboken. Vi säger Genesis på engelska, men det blir från Första Moseboken. Det är sista vers i det första kapitlet av Första Moseboken. Och så vill jag fortsätta till det andra. Jag börjar med det första vers av Första Moseboken kapitel 2. Och jag läser bara ett par vers. Oj, det är varm. Jag svettar mycket. Så i Första Moseboken kapitel 2, det första två verser. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskare. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Men så fullbordas himlen och jorden. Gud var klart efter 6 dagar. Inte efter 5 dagar. Inte efter 4 dagar, 3 dagar, 2 dagar. Nej, det tog Gud 6 dagar att fullborda skapelsen. Och efter han hade fullbordat skapelsen, han tog en vilodag, Herrens dag. Men jag läser den här text som en bevis av någonting av Guds natur. Det spelar ingen roll vad det är för något. Men om Gud har börjat någonting, han ska fullborda det. Och det är jätteviktigt även för mig som en evangelist. Men självklart som en evangelist, även oss alla som kristen folk, kanske man är inte en evangelist, men i varje kristen, vår syster där har givit ett vittnesbord att någon har kommit till tro i Stockholm. I varje levande kristen, det finns en begär att människor kommer till tro, att människor ska bli frälst. Om du inte har even en liten nöd att människor kommer till tro, kanske du inte är frälst. Det är frälst människor som har en nöd för dem som är ufrälst. Men ufrälst människa, jag vet inte om är, men innan jag blev frälst, när jag var en marxist, jag hade absolut ingen nöd att människor ska bli frälst och komma till tro vet vem Jesus är för något. Jag vill att de kommer till Marx, inte till Jesus. Halleluja, jag är glad att jag är en kristen idag. Jag är mycket mer av en revolutionär som en kristen, som en predikant än som en lärjungar av Karl Marx. Tack gode Gud. Men det är någonting i Guds natur. Han fullbordar vad han har börjat. Och jag vill att människor kommer till tro. Jag vill att människor blir frälst. Men jag vill att de är verkligen frälst. Och det kan bli lätt som en evangelist att tvinga folk. Tvinga folk att göra någonting. Men om Gud har inte övertygat dem om deras synd, om de inte fått en uppenbarelse, de är en syndare, Jesus verkligen är den levande Gudens son, han är uppväckt från den döda, kanske de är kvar i deras synd och inte född på nytt. Så det är jätteviktigt. Vi predikanter, speciellt vi predikanter som är på predikstolen, men även alla kristen folk, att vi är försiktiga, att det är Gud som börjar någonting. Om han börjar det, han fullbordar det. Om jag försöker börja någonting i någons liv, kanske det är inte fullbordat, på grund av det är inte Gud som var ansvar för det. Låt oss dyka på en annan bibeltext. Det blir i Nya Testamentet. Och det blir Matteus evangeliet. Matteus evangeliet. Och now, hur säger man det på svenska? 16:e, kanske man säger 16:e, 16th. 16:e kapitlet. Och jag inte har tid att läsa så många verser här, men vi kan läsa en del. Det är en jättekänd bibelvers, kapitel. Och så vi har Matteus evangeliet kapitel 16. Och vers, jag börjar med jag har det fel här i 16 och 15. Nu har jag det rätt, ja. Matteus kapitel 16 och jag börjar med vers 15. Och det är Jesus och han talar med sina lärjungar. Och han hade frågat i vers 13, vem säger folket att jag, människosonen, är? Och de svarade honom vers 14 och gav honom några svara. Och så kommer vi till vers 15. Och det är en bra evangelistisk text. Han sa till dem, Vem säger ni att jag är? Vem säger ni att jag är? Jag hoppas att var och en av oss i morse säger Jesus Kristus är Guds son, och vi kommer till det snart. Men det är lätt att säga med munnen. Det är varför jag har det på sidan av min bibelbil i Romarbrevet kapitel 10, vers 9 och 10. Det är lätt på ett sätt att säga med munnen, att bekänna sig som en kristen. Ja, jag är en kristen. Det tar några sekunder att säga det. Men om man bekänner med munnen att Jesus Kristus är Herre och tror i hjärtat att Gud har uppväckt sin son från den döda. Och det är viktigt. Både dock. Det är jätteviktigt. Så det är lätt att bekänna någonting med mans mun. Men det är viktigt också hur vi lever som kristen folk. Vad tänker världen när de kollar på våra liv? Hur vi lever? Är vi precis som världen? Är vi upptagen med den här världen? Inte fast i bön, inte i ordet, inte lever som en riktig kristen. Jag inte säger det för dumma folk. Men det är viktigt att prova sig själv. Jag provar mig varje dag. Jag pekar fingret på mig. Först och främst innan jag pekar fingret åt er. Vem säger du? Vem säger ni att jag är? Vers 16. Då svarade Simon Petrus och sa: halleluja, du är Kristus. Du är Kristus, den levande Gudens son. Halleluja. Han är den levande Gudens son. Vi inte tillbe, vi inte känner en död Gud. Vi känner en levande Gud. Och han är den levande Gudens son. Halleluja. Jesus lever. Halleluja. Han lever. Han är den levande Gudens son. Och Jesus svarade honom, vers 17. Jesus svarade och sa till honom: salig är du, Simon Jonas son, för kött och blod har inte uppenbara detta för dig, utan min fader som är i himlena. Kött och blod har inte uppenbara detta för dig. Det var inte en intellektual typ frälsning som Jesus hade. Nej, det var någonting som var övernaturligt. Halleluja. Vår vandring med Gud, vår budskap, evangeliet, är någonting som kommer precis från himmelen. Det är någonting övernaturligt. Det är inte någonting av människor. Vi ska läsa en annan text snart från Johannes evangeliet som godkänner det. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlena. Vers 18. Och jag säger dig att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödrikets porter ska inte segra över henne. Jag säger du är Petrus. Paulus här, han inte talar om påven. Jag vill inte gå upp in i Roman katolsk kyrka, men han inte talar om påven här. Det ordet och namnet Petrus, det menar klippan, kan man säga. Men klippan här i denna text, på denna klippa, det är inte en människa som oss. Klippan är Jesus Kristus. Han är hörnstenen av Guds heliga tempel. Och varje person som är född på nytt, om du är född på nytt, du är en levande sten. En levande sten. Och tillsammans, var och en av oss, och byggt upp som en andliga tempel när Gud, den helige Gande, Kristus person, bor i oss individuellt och tillsammans som en heliga tempel. Halleluja. Yes. På denna klippa, var är klippen? Klippen är vad vi hittar i vers 16. Du är Kristus, den levande Gudens son. Snart 30 år sedan, jag var en mörk marxist. Men jag hade en uppenbarelse från Gud att Jesus Kristus var den levande Gudens son. Och så var jag född på nytt. Halleluja. Och så jag fortsätter att vandra med Jesus, precis som Eva och många av er har gjort genom sitt liv. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Det finns många aspekter till kyrklivet, men först och främst, på denna klippa ska jag bygga min församling. Det är riktigt påminnelse för var och en av oss, för predikanter, för pastorer. På denna klippa, varje pastor vill bygga sin församling, vill att folk kommer till tro. Han vill att det händer. Men vi måste alltid komma ihåg det. På denna klippa, var är klippen? Jesus Kristus, han är Guds son. Vi måste predika evangeliet. Det är inte en rökmaskin och sådär. Det är underbart att tillbe Gud. Jag älskar att tillbe Gud på grund av jag är frälst. Jag älskar att tillbe Gud. Men först och främst, Guds församling har byggt på en uppenbarelse att Jesus Kristus är den levande Gudens son. Inte glömma det, min vän. Inte glömma det. På denna klippa, På denna klippa, det är han som börjat sin församling. Han fullbordade sin församling när han kommer tillbaks. Jag vill bygga min församling. Halleluja. Jag har inte ansvar för det. Vi har inte ansvar för det, bröder. Underbart. Det är han som bygger sin församling. Och lyssna nu försiktigt till vad vi hittar på det andra delen av vers 18. Och dödrikets porta ska inte segra över henne. Dödrikets porta ska inte segra över henne. Och det kan komma helvetet i en kristens liv. Om du vandrar i ljuset, om du vandrar vid Gud, du har en andlig krig varje dag. Innan jag blev frälst, jag visste ingenting om kriget. Andlig krig, jag visste ingenting om det. Jag bara levde för synd, levde för Satan, för den här världen. Men när jag blev frälst, nu min andliga man levde för Gud. Men jag fortfarande levde i en kropp. Det finns det andliga på en hand, det finns det köttliga på det andra. Hallå? Ja, det finns en daglig kamp. Och det finns seger. Det absolut finns seger. Men om du vill vara Jesu Kristus äkta lärjunge, du måste vara korsfäst dagliga. Och jag tackar Gud att jag predikar i en församling som är kallad korskyrkan. Och Gud, ha barmhärtighet över oss om vi tar bort korset. Överallt, det finns många aspekter till det kristet liv. Men först och främst, vi måste predika korset. Och vi kommer till korset dagliga. Jag behöver uppståndelselivet. Men jag kan inte få uppståndelselivet dagliga om jag lever för sig själv. Om jag lever ett liv i köttet. Nej. Jag måste bli korsfäst med Kristus. Jag måste falla på knän och be till Gud dagligen. Gud hjälp mig. Jag är så svag. Hjälp mig att vandra i ljuset så som du är i ljuset. Och Gud, förändra mig mer och mer till Jesu Kristi avbild så jag kan bära frukt till din ära. Hjälp mig, och Gud. Det är många dåliga circumstanser i livet. Svårigheter. Men på grund av Gud har börjat någonting. Vet inte vad har hänt i ditt liv. Jag predikade i Blekinge, i Marsh. Vackra Blekinge. Jag var med en gammal pingstpastor. Han var 85 år gammal ungefär. När han blev 40, han tappade sin fru dött i en bilolycka. Och också sin dotter, hon också dog i en annan olycka. Det är svårt. Jag vet inte vad har hänt i ditt liv. Kanske ni har någonting likadana. Berätta om vad har hänt i ditt liv. Och kanske med någon släkt. Någon i din familj. Men när jag såg upp på denna man. Hans liv inför Gud. Yes. Halleluja. Han inte klagar. emot Gud. Han förtröstar på Herren. Dödrikets porta ska inte segra över henne. Du är född på nytt, om du är frälst. Dödrikets porta ska inte segra över henne. Jag läser en text snabbt från Johannes evangeliet. Och som jag kommer till min sista bibeltext och jag slutar min predikning. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12 och 13. Jag bara läser dem, jag inte predikar från dem. Och så kommer vi till Romarbrevet och jag slutar. Johannes evangeliet, första kapitlet, den 12 vers. Och då är likadant vad vi har läst i vers 16 och 17 och 18 i Matteus kapitel 16. Men så många som tog emot honom. Har du tagit emot Jesus Kristus? Har du tagit emot honom? Jag har tagit emot honom snart 30 år sen i Kanada. Men så många som tog emot honom, Jesus, åt dem gav han rätt att bli Guds barn. Oj, oj, oj. Hur kan det vara att jag, en smutsig syndare i uppror mot Gud, har rätt att bli Guds barn? Men genom sin nåd, tack Jesus, jag har rätt att bli Guds barn. Halleluja. Och dem gav han rätt att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Vers 13. De som blev födda. Inte av blod. Det är precis vad vi hittade i Matteus kapitel 16. Inte av blod. Inte heller av köttets vilja. Inte heller av någon mans vilja. Utan av Gud. Jag har tagit emot Jesus Kristus. Jag börjar knä. Jag bett till honom att rädda mig, att frälsa mig. Och han gjorde det. Men jag gjorde det på grund av det var han som var ansvarig. Att uppenbara sig själv till mig. I ordet av den heliga ande. Inte född av någon mans vilja. Utan av Gud. Oh halleluja. Utan av Gud. Vad mod jag kan ha idag. Vad mod vi kan ha idag, vänner. Inte arrogant, nej. Men jag kan få mod idag. Min frälsning är inte beroende på mig. Jag är inte dug på korset. Jag kan inte rädda sig själv. Jag är en syndare. En syndare kan inte rädda sig själv. Men du är en syndare. Det tar någon som är utan synd att göra det. Och det var Kristus. Låt oss stiga upp en text till och så jag vill sluta. Romarbrevet kapitel 8. Detta kapital betyder mycket för mig när jag blev frälst. Jag var frälst när jag läste Bibeln för det första gång. Och jag har läst Matteus, Markus, Lukas, Johannes evangeliet, apostelgärningar, så kommer man till Romarbrevet. Och jag läst genom Romarbrevet och på slutet av Romarbrevet kapitel 8, jag var frälst, jag var född på nytt. Så det är en bibeltext som betyder mycket för mig. Ta det lugn, vänner. Tack. Så, Romarbrevet kapitel 8. Oj, 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 man kan läsa så många bibeltexter här. Jag har inte fått tid att predika för allting. Jag bara läser. Ibland det passar bara att läsa. Vers 28, Romarbrevet kapitel 8, vers 28. En jätte känd bibeltext, underbara bibeltext. Men jag ska börja med vers 29. Romarbrevet kapitel 8, vers 29. För dem som han förut har känt, dem har han också förebestämt till att formas efter sin sons avbild. Låt oss stanna där. Förebestämt för att formas efter sin sons avbild. Det är någonting, det var anser det kristenlivet. Att forma efter Guds avbild. Tänk på det. Att vi kan vara formast efter Guds av bild. Att vi kan bli mer och mer lik Jesus. Jag har det på sidan av min bild. Det är från Johannes 3:30. Det är Johannes Djuprens bön. Min vän där broder, varifrån kommer du i Indien? Punjab, tack. Vår vän där från Punjab, han sagt till mig innan att det kan bli svårt att be. Det kan bli svårt för oss alla att be, min vän. Men jag har ett kort bön på sidan av min bil. Jag rekommenderar att du läser den innan du åker hem. Och det är Johannes Djuprens bön. Det är en enkel bön jag tror Gud vill alltid svara dig om du är genuin i ditt hjärta. Att jag vill bli mindre och han ska bli större. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Om det finns mer av morgon, vi har ett problem. Ett stort problem. Oj, 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 det finns ett stort problem om det blir mer av morgon. Men om det blir mer av Jesus, halleluja, det är lösningen. Om det blir mer av Åsa eller mer av Sven, vi har ett problem. Men om det blir mer av Jesus i Sven, om det blir mer av Jesus i Åsa, well, halleluja, det är lösningen. Det är livet, det andliga livet, det är evangeliet. Att formas efter sin sons avbild, vers 29, för att han ska vara den första född bland många bröder. Vers 30, och dem som han förebestämde, dem kallade han också. Och dem han kallade, dem rättfärdiggjorde han. Och dem han rättfärdiggjorde, dem förhärliga han också. Vers 31, vad ska vi nu säga om detta? Tänk på det nu, mina vänner. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Om Gud är för oss, om du är en kristen, Gud är för dig. Om du är icke frälst i Moshe, Gud vill att du kommer till en kunskap av vem han är. Gud är inte emot dig, min vän. Gud är för dig. Han vill rädda dig. Han vill forma dig efter sin sons avbild. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte är det skonade eller skönade, hur säger man på svenska? Han som inte skonade, tack. Han som inte skonade sin egen son. Han som inte, tänk på det. Han som inte skonade sin egen son, bara en son. Många barn, men bara en son. För Gud så älskade den här världen att han gav sin enfödde son. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur ska han inte också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Gud är den som rättfärdiggör. Jag står idag, vi står idag i Jesu Kristus rättfärdighet. Vi är inte själv rättfärdiga. Det är hans rättfärdighet i Kristus att Gud Fadern har givit till oss. Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött. Jag är en mer som också har uppstått. Och som sitter på Guds högra sida som går i förbön för oss. Jesus Kristus är på Guds högra sida och han är i förbön för oss. Och du vet det är varför. Snart 30 år senare, 60 år senare, vi vandrar med Gud. Det är inte beroende på mig. Kristus är i förbön för oss. Det kommer en frestelse, men Kristus är i förbön för oss. Han beskyddar oss, halleluja. Vers 35, vem kan skilja oss från Jesu Kristi kärlek? Vem kan skilja oss från Jesu Kristi kärlek? nöd eller ångest eller förföljelse eller hungersnöd eller nakenhet eller far eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödes vid dagen lång. Vi blir räknade som släkte får. Vers 37. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Halleluja, tack och lov. I allt detta vinner vi. Nej, jag behöver inte vad det är, lotto eller vad det kallar det, spelare och så, vad de har här. Ja, det jag behöver inte. Jag har vunnit en överväldigande seger. De kan få deras pengar. De kan få deras materialism. De kan få allting den här världen har. Nej. Jag har vunnit en överväldigande seger i Jesus Kristus. Det är bara honom som jag behöver. Det är bara honom, mina vänner, som du behöver, Jesus. En överväldigande seger genom honom, genom Kristus som har älskat oss. Och jag började med en övertygelse av Paulus och jag slutar med en övertygelse av Paulus. Vers 38. För jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller förstendömen eller makter, varken något som nu är eller något som ska komma, varken något höjden eller i djupet eller något annat skapet ska kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus. Och Herre, jag är övertygad om detta, att han som började ett gott verk i er ska fullborda det även intill Jesu Kristi tillkommelse. Låt oss be. Fader, vi tackar dig att du är för oss, inte emot oss. Vad kan skilja oss från din kärlek, och Gud? Vi tackar dig. Vi böjer våra huvud och vi böjer våra hjärtar inför dig, den levande Gud. Det är bara du och Gud som är högt och helig. Och vi är smutsiga syndare som du har fått barmhärtighet över. Och vi tackar dig, Jesus, för din barmhärtighet åt oss syndare i morse. Tack för din överväldigande seger som vi har fått i Jesus Kristus. Hjälp oss, oh Gud, dagliga leva för dig. Giva våra liv i tjänst för dig, så som du har gjort allting för oss. Beskydda oss, oh Gud, från det onda. Beskydda oss från frestelse. Behålla oss, oh Gud, i dina händer. Så ber vi nu i Jesu namn. Amen.